Det är få kunder som vill returnera någonting. Det händer ju naturligtvis, men i förhållande till andra branscher är det ju rätt få som vill returnera sin Alvedon eller vad det nu är.
Man vet oftast vad man
beställer. Man vet oftast vad man köper. Man har kanske köpt det förut och man behöver inte det här med storlekar och så vidare.
Hur kan man optimera förpackningar för e-handeln? Ja, det är ju någonting som vi tar upp ofta i den här podden. I samband med hållbar e-handelsprojekt i ComReady så testade Apotea att dra ner på onödigt emballage och fick chockerande stora konsekvenser både när det kommer till hur mycket material som användes men också ekonomiska och för arbetsmiljön. Idag har jag äran att få sällskap med ingen mindre än Erika Svensson som är hållbarhetschef på just Apotea. Och vi pratar bland annat om hur e-handeln kan främja en mer hållbar konsumtion i stort, men också om många insikter som kanske inte gemene konsument har om just nätapotek. Men nu ska jag sluta babbla så att ni kan lyssna på det här avsnittet. Hej Erika.
Hej.
Du är hållbarhetschef på Apotea.
Ja.
Så när du inte sitter här och snackar med mig om hållbarhet, hur ser en dag ut för dig då?
Oj, hur ser en dag ut för mig? Den ser nog väldigt blandad ut. Idag till exempel är det måndag. Och då sitter jag här med dig. Nu är det inte så att jag spelar en podd hela tiden, men jag tänker på vad jag har gjort på kontoret. Då har jag har varit in på kontoret idag. Jag har haft 2 avstämningsmöten med mitt team. Det brukar vi ha på måndagar. Jag har suttit i ett annat möte och diskuterat vår kommande hållbarhetsredovisning. Imorgon ska jag försöka fokusera, det har jag inte så många möten, det är ganska ovanligt, då behöver jag flera timmar och fokusera på ett projekt som vi gör. Mm-hmm. Det är ju så som alla slåss med idag, den sammanhållna tiden. Allting styckas upp av olika möten och så får du kämpa för att liksom blocka i kalendern för att få någonting gjort. Men det ska jag göra imorgon.
Får man en sneak peek på vad det är för projekt?
Nej, men det är ju vårt emballageprojekt, så det är inget nytt. Men det är ju vårt emballageprojekt som vi jobbar med. Men ja, jag behöver ägna lite sammanhållen tid åt det. Det blir rätt mycket hatt och fnatt hela tiden. Och sen på onsdag är morgongåva hela dagen i vårt logistikcenter till exempel och hjälper till.
Blir det många turer upp till morgongåva för dig?
Det blir ganska många turer till morgongåva. Jag försöker vara i morgongåva ungefär en gång varannan vecka. Och det är ju inte jättemycket. Men det är lagom tycker jag.
Jag skulle tro att det är fler än den som... Den average-lyssnaren av hållbarhetspodden är nog inte så ofta i morgongåva.
Brukar inte åka så ofta till morgongåva. Nej, men det stämmer. Nej, men du kan inte vara hållbarhetschef eller jobba med hållbarhetsfrågor på Apotea utan att förstå och vara mycket i logistiken. Det går liksom inte. Så därför är jag ofta där och jag tycker det är jätteroligt att vara i logistiken. På onsdag ska jag förmodligen, antingen ska jag plocka produkter till våra kunder hela dagen. Och då hoppas jag, det är lite olika, jag får inte alltid bestämma när jag åker upp dit. Ibland får jag bestämma och ibland sitter jag ju bara där och jobbar. Men på onsdag ska jag hjälpa till i logistiken så jag kan få plocka paket eller produkter och lägga i paket. Eller jag kan få ägna mig åt min favoritsysselsättning och det är att stå vid Pick by Light som är en av våra automationer och plocka produkter. När det lyser på en knapp så plockar man den produkten och lägger i en låda. Tycker jag är väldigt kul.
Ja, men det låter som ett fantastiskt avbrott från alla möten och så. Att få
det är jätteskönt. Dels är det väldigt skönt avbrott från alla möten. Det är du gör någonting annat. Det är väldigt jobbigt. Jag har sån stor respekt för de som jobbar i logistiken. Det är ett enahanda jobb. Det är ganska... Inte hetsigt vill jag inte alls säga, men alltså det är ganska högt tempo, det är enahanda. Du måste verkligen hålla koncentrationen på det du gör hela tiden. Så att det är inte så liksom att man står och plockar produkter och så här, drömmer sig bort och fantiserar nya hållbarhetsstrategier, för det funkar liksom inte. Men jag tycker att det är ett jättebra avbrott och framförallt så får du alltid med dig massor med idéer därifrån. Så här, ja just det. Varför ser den här produkten ut så här? Vore det inte bättre om vi gjorde så här? Varför har de inte slängt välpappen i rätt låda? Behöver de en bättre skylt? Ja, det är 1000 frågor liksom, som man inte skulle komma på om du inte vore där.
Utöver då det här Pick by Light, vad tycker du är roligast för ditt jobb?
Åh, det är variationen i mitt jobb. Det är att jag jobbar med väldigt många olika frågor som du hör väldigt högt och lågt. Mm. Det tycker jag är absolut roligast. Variationen av också både stora och komplexa frågor, svåra frågor och liksom enkla frågor. Och sen att jag har ett fantastiskt team. Jag har jättebra team och fantastiska kollegor generellt på Apotea. Men det tycker jag är roligast.
Hur länge har du jobbat nu på Apotea?
Jag har jobbat på Apotea i ungefär 2 år, ganska exakt.
Precis, så nu är du ju verkligen varm i kläderna.
Nu är jag varm i kläderna. Ja.
Mm-hmm. Kommer du ihåg om det var någonting som förvånade dig när du började som hållbarhetschef?
Var det något som förvånade? Det var säkert jättemånga saker som förvånade mig. Jag kände mig ganska väl påklädd i form av förväntningar och så. Men det som kan förvåna mig fortfarande, det är nog att vi är lite, jag vet inte om vi är kaosdrivna, vi är lite, jag tycker fortfarande att vi är rätt dåliga på att planera mycket.
Aha.
Alltså det här med planering är ju också en svårighet. Mm. Du kan planera vissa saker kan du inte alls planera. Mm. Och du ska vara öppen för det liksom som dyker upp, det oväntade. Men ibland kan jag fortfarande tycka att vi är lite för dåliga på gemensam planering och prioritering.
Mm.
Att vi är lite för många som ibland kanske springer på samma lösning eller någon får ett uppdrag och sen har tydligen några till fått samma uppdrag och säger ja men nu håller jag på att jobba med det här. Jaha, men gör det? Ja, men det gör jag också. Så det finns en visst mått av icke-koordinering och prioritering som ibland kan förvåna mig fortfarande.
Det tror jag, det är väldigt många som känner igen sig.
Ja, men det tror jag. Det är ju jättevanligt. Herregud, det är inget som är unikt för Apotea. Och jag tror också att vi är och kommer från en väldigt entreprenöriell kultur.
Mm.
Och sen har vi växt så otroligt mycket på få år. Så ibland tror jag heller inte att vi förstår hur stora vi är idag.
Nej.
När man kanske var 10-20 personer, då kanske man kunde hojta över rummet liksom. Eller alla visste per automatik vad alla gjorde. Mm. Men det funkar liksom inte när man är 1000 personer knappt. Vi är väl 800-900 nu. Och vi har en väldigt stor logistik i Morgongåva, vi har ett huvudkontor i Stockholm, vi har en farmacihubb på Lidingö och nu håller vi på att bygga ett nytt logistikcenter i Varberg.
Vad gör man på en farmacihubb?
Ja, det kanske är mitt slarviga uttryck, det är ju då våra farmaceuter, en del av dem som expederar läkemedel.
Ah.
De sitter på Lidingö, några stycken av dem. Våra flesta farmaceuter sitter i Morgongåva också.
Mm.
Och så har vi ett antal farmaceuter på Lidingö som då expederar kundernas läkemedel. Och sen har vi ju faktiskt sedan ett år tillbaka ett antal farmaceuter också på huvudkontoret i Sveavägen.
Mm-hmm. Jag hade ingen aning om att det satt farmaceuter. Nej. Och expedierade läkemedel. Tror du det finns någon annan sån här missuppfattning som många konsumenter sitter med när det kommer till just nätapotek?
Ja, jag tror att du nailar nog den som är vanligast, det här att man inte riktigt förstår att vi fungerar precis som vilket apotek som helst. Och vi är ett apotek. Det är det som är våran identitet och det är det vi säger att vi är. Vi är ett apotek. Vi har över 100 farmaceuter som expedierar kundernas alla recept. Så istället för att du går in på en butik och möter en farmaceut, så loggar du in och så att säga, möter en farmaceut i ett inloggat läge. Eller du möter ju inte farmaceuten, men farmaceuten får upp orden och kontrollerar den på precis samma sätt som om du hade stått i butiken. Och så får du också frågan om du vill ha rådgivning av en farmaceut. Och där tackar ju de flesta nej, för att man vet ofta liksom vilket läkemedel man får och sådär. Men vi fungerar ju på precis samma sätt. Men det tror jag inte alls alla kunder förstår. Det är spännande.
Det är ju mycket som man blir förvånad över vilka lösningar vi har kommit fram till när det kommer till när vi har flyttat handeln från en fysisk då apotek till nätet. Du är ju med i vår fokusgrupp som heter Ecom Ready här på hållbar e-handel.
Mm.
Hur ser du att e-handeln kan bli gynna mer hållbar handel och konsumtion?
Ja, men det är ju på ett sätt är det självklart tycker jag. Om man gör allting rätt med e-handel så finns det många fördelar om man då funderar utifrån ett kanske energi- och resursperspektiv. Att istället för att ha en massa butiker har du en eller några stora e-handelslager som du kan liksom effektivisera. Du behöver då inte energi och material och så vidare för liksom hundratals butiker. Du kan styra om transportflöden, du kan satsa enbart på liksom fossilfria eller emissionsfria transporter. Du kan jobba med returer, att inte ha returer eller ta betalt för returer. Vi vet idag också att det beror mycket på vart kunden hämtar ut sitt paket. Om kunden ändå liksom tar bilen till ett upphämtningsställe för att bara hämta paketet, så är det kanske inte så mycket, så inte så stor vinst med det. Men får man hela den här kedjan att fungera, så har e-handeln ju en stor potential att vara mer hållbar, om vi i alla fall ser ur ett miljöperspektiv. Mm. Samtidigt tycker jag att du skulle också kunna kritisera e-handeln för ganska mycket, att driva liksom en ganska friktionslös shopping. Mm. Vi behöver kanske inte ännu mer konsumtion, utan vi kanske behöver mer medveten konsumtion. Och där kan ju e-handeln snarare fungera tvärtom. Det är jättelätt att sitta och klicka hem produkter som du inte vare sig vill ha eller behöver egentligen. Nu börjar ju bolagen bli bättre med att inte erbjuda fria returer, för det är så kostsamt. Vi har ju aldrig haft fria returer på Apotea, och sen är det ju självklart, vi säljer ju inte den typen av produkter heller kanske. Det är ju få kunder som vill returnera någonting. Det händer ju naturligtvis, men i förhållande till andra branscher är det ju rätt få som vill returnera sin Alvedon eller vad det nu är.
Man vet oftast vad man
beställer. Man vet oftast vad man köper, man har kanske köpt det förut och man behöver inte det här med storlekar och så vidare. Jag har väldigt starka förhoppningar, och jag tror att e-handeln är ju liksom bara i sin början. Men man ska ju heller inte sätta butikshandel och e-handel i ett motsatsförhållande. Mm. Vi behöver ju verkligen både och. För hur kul är det att gå på stan när det inte längre finns några butiker eller andra typer av liksom aktiviteter? Nu är ju inte bara shopping där du kan ägna dig åt, men det blir ju väldigt potentiellt sett väldigt dött i en stadskärna. Och människor behöver ju, alltså självklart behöver vi ju butiker. Men jag tror definitivt på e-handeln, och framförallt för många typer av, vissa typer av produktkategorier. Som till exempel läkemedel och den typen av produkter som vi säljer, så är det ju jättebra lösning med e-handel. Du vill ju liksom inte gå på stan och köpa Alvedon om du inte måste.
Ja, och det kan vara hållbart ur ett, kanske inte ur ett miljöperspektiv, men kanske ur ett socialt perspektiv, att det blir mer tillgängligt på så sätt.
Verkligen, och där har du ju också verkligen en poäng såklart, att vi e-handelsapoteken kan ju verkligen tillgängliggöra läkemedel till exempel mycket snabbare i hela landet, där man inte längre har fysiska apotek till exempel, eller andra butiker. Så det är ju det finns ju liksom en jämlikhetsperspektiv på e-handeln som är oslagbar.
Vill du, vi pratade lite om det här med förpackningar och returer och så. Finns något annat som du vill kanske uppmuntra e-handlare till för att göra sin e-handel lite mer hållbar? Kanske just när det kommer till att ge information till de som konsumerar?
Jag tycker ju att många e-handlare fortfarande är väldigt dåliga på, vad ska vi säga, alltså paketlösningar, platta paket, fyllnadsmaterial, inte fyllnadsmaterial. Alltså du får ofta fortfarande när du köper vissa produkter en ganska felpaketerad vara. Vissa har kommit jättelångt. Jag tycker att kläd- och modeindustrin börjar bli jätteduktiga på den typen av paketering. Där lämpar det ju sig också med en liten påse eller någonting. Jag vet att vissa också tittar på olika typer av retursystem. Så att det finns ju fortfarande mycket att göra. Framförallt inom det projektet som vi har pratat om lite nu med Ecom Ready, finns det ju allt att göra. Där har ju liksom inte ens branschen påbörjat någon förändring. Sen kan jag tycka att vi pratar ibland lite för mycket om transporter och paket. Mm. När vi egentligen vet att den stora påverkan från en produkt, den ligger just i produkten. Mm. Så det är lätt tycker jag att vi ibland, vad är det man säger, silar mygg och sväljer kameler. Samtidigt naturligtvis, vi måste göra vad vi kan på alla fronter, för så illa anser jag att det är, framförallt och brott när det till exempel gäller att få ner våra utsläpp, så måste man jobba på alla fronter. Och mycket så enkelt, som till exempel det här med emballage. Det finns lösningar, använd dem, liksom tänk efter. Och det finns också idag mycket nya material att jobba med och så vidare. Det är liksom så enkla lösningar och vi har inte ens gått på dem. Och då är det såklart ännu svårare att komma och kräva kanske emissionsfria transporter och så vidare. Även om det också egentligen borde vara jätteenkelt. Vi har ju lösningarna. Mm. Så ofta handlar det om att skala upp de lösningar som faktiskt finns. Men jag skulle nog vilja i så fall uppmuntra e-handlare till att kanske kravställa mer mot leverantörer, alltså de produkter som man faktiskt säljer. Det är ju där den stora påverkan finns. Och också underlätta för konsumenter. Och där är ju e-handeln oslagbar, att till exempel filtrera på miljömärkta produkter eller andra typer av certifikat. Det kan man ju naturligtvis göra i en butik, men det är ju mycket svårare att leta sig fram till den hyllan. På en e-handel kan du ju ofta bara liksom, du kan ju göra interfacet så att det passar dig och liksom ställa de krav som du vill ha och oftast få då upp de produkterna som finns. Så det underlättar ju också.
Verkligen, mycket lättare att bara klicka i ett filter.
Ja, men verkligen. Det är liksom en stor möjlighet som du har. Men jag tror nog generellt sett att jag tror att fokus också måste börja skifta mer på liksom mot tillverkning och produkternas innehåll i sig. För det är där som den stora påverkan finns.
Om vi ska prata lite om e-com ready nu ändå, även om det är en av myggen vi silar så att säga, så vet jag att det har blivit, ja, men i alla fall större skillnad för än vad jag trodde. Jag fick se någon tabell över hur mycket tid och plats och pengar framförallt som sparades.
Absolut, och jag skulle nog ändå inte vilja säga, det beror ju naturligtvis på allt det hela tiden, relativt vad man jämför med, men att absolut, om man liksom tittar på mängden emballagedel av en produkt till exempel, om du skulle titta så här, men hur stor del av den här produktens fotavtryck avgörs av emballaget, så är det en ganska liten del. Mm. Men den är inte alls obetydlig, och får man dessutom, som vi faktiskt vill göra, vi vill ändra en branschstandard, så kommer det få ett enormt genomslag. Mm. Och det är det som jag tycker är häftigt, att vi ofta vill gå före. Apotea vill ofta gå före och vi vill ofta sprida goda lösningar. Vi vill liksom inte bara att vi ska sitta och pyssla med det här, utan vi vill att andra ska göra likadant, för att då ser vi att det kan få en väldigt stor effekt. Och när vi började mäta de här förbättringarna före och efter, när vi då har tagit en produkt som har legat till exempel i en liten detaljhandelsförpackning på 6, det är ganska vanligt, det är nog det vanligaste, 2-6 tror jag, som är då anpassad för en butik. Och sen har vi liksom, som vi säger då, konverterat den till en e-förpackning, alltså en e-handelsförpackning eller en e-handelspall. Så mätte vi liksom före och efter, och det här var ett väldigt kul projekt.
Ligger de bara löst då?
Det beror på. I en e-handelspall kan de ligga löst eller staplade.
Okay.
Och i en e-förpackning ligger de inte löst, utan ja, de står upp ofta. Okay. Det beror lite grann på vilken typ av produkt det är. Men när vi då började det här jobbet, som vi faktiskt hållit på med i några år nu, så gjorde vi ju en massa antaganden om allt ifrån mindre emballage till tidsvinster till klimatvinster och så vidare. Men vi visste ju inte riktigt. Vi antog ju att gör vi så här så blir det bättre. Men i och med projektet e-com ready fick vi ju faktiskt möjligheten att mäta. Mm. Liksom före och efter, och vi fick lite stöd och så vidare av hållbar e-handel i att göra det. Och de resultaten har ju varit fantastiska. Till och med vi är nog lite förvånade. Just det där att kostnaderna för emballage minskade med, nu pratade jag om de här siffrorna alldeles nyligen, men nu minns jag ändå inte riktigt det, upp till 70%. Nej, det var nog ännu mer faktiskt. 80-90%.
Oj!
Klimatpåverkan, lite olika på olika förpackningar, men en minskning på uppemot 70% för klimatpåverkan. Och det har att göra med att vi kunde minska så mycket på själva emballaget. Och tidsvinsten för oss, som var den enda vi kunde mäta, är enorm. Den var liksom 98%. Vi mätte hur lång tid det tog att packa upp en produkt i snitt. Och det tar kanske 2,29 sekunder. Så vi gick från 2,29 sekunder till 0,03 sekunder. Så att vi räknade ut att i teorin, om vi skulle konvertera hela vårt lager, det som är möjligt att konvertera till större förpackningar, så tror jag vi räknade ut att vi skulle tjäna in, vi skulle typ gå, nu är jag kanske inte helt exakt, men ungefär från 17 heltidsarbetare till 3 eller någonting sånt där i tid för att hantera det här. Så att det betyder liksom att produkterna snabbare kan komma in och de kan då naturligtvis snabbare komma ut till kund. Så vi hade jätteintressanta, liksom väldigt starka siffror i förbättring. Så att ja, väldigt goda resultat.
Ett tydligt exempel på hur hållbarhet inte bara kan vara något som gynnar vår miljö och vår jord där vi går framåt, utan kanske också faktiskt verksamheten på kort sikt.
Nej, men det var ju precis det som var så häftigt, för vi insåg ju också att det här är ju en stor effektivitetsvinst. Och ofta går ju liksom effektivitetsvinster och miljövinster hand i hand. Men de behöver naturligtvis inte göra det. Men i det här fallet så förstod vi liksom att både, det liksom ligger både tid, pengar och miljö i det här som vi kan faktiskt spara. Det är fantastiska resultat.
Nu ska vi gå vidare till ett succésegment i den här podden som heter Det här kanske är en dum fråga, men då ska jag ta en förlaget och ställa de här frågorna som man kanske inte vågar fråga. Som man kanske skäms lite för att man ens behöver ställa den här frågan. Och sen så tänker jag att du ska få svar på dem. Låter det som en bra plan?
Spännande.
Då börjar vi. Mm. Det här kanske är en dum fråga, men om det är så enkelt att byta till mer hållbara förpackningar, varför gör inte alla det?
Ja, vilken bra fråga, Evelina.
Tack.
Nej, men jag har naturligtvis, alltså den frågan ställer ju jag mig hela tiden. Varför gör vi inte bara det här? Sen har jag full respekt för att det här inte alltid är så enkelt heller. Man har kanske som producent eller leverantör byggt upp ett logistiskt system med en stor investering för olika typer av förpackningslösningar och så vidare. Precis som vi har i Morgongåva. Mm. Och så kommer någon och säger att ja, men så där små lådor vill vi inte ha, vi vill ha stora. Mm. Jaha, men vi har inga maskiner eller möjligheter eller processer för det. Nej, säger vi, det struntar vi, men det vill du ha ändå. Och det är klart att det uppstår en målkonflikt. Mm. Och jag tror att, för vissa leverantörer säger naturligtvis inte det här. De säger, vi kan lösa det, vi kan delvis ställa om vår produktion, eller vi har inga problem, och så vidare, och så vidare. Och så gör de det här för oss. Och det är superbra, och ibland, vilket vi vill, får det ringar på vattnet. Så då kan de fortsätta med den här lösningen till många andra. För det är ju det vi vill. Det är inte vi som, vi vill ju inte bara att Apotea ska få e-com ready-förpackningar. Vi vill ju att hela branschen ska få det. Men så jag har full respekt för det, att det kan krävas ett ganska stort omställningsarbete för en leverantör. Men jag tror ju i takt med att e-handeln växer och utvecklas så blir liksom en allt viktigare kommersiell källa i motsats så till fysiska butiker eller liksom parallellt, så kommer man ju att komma, tror jag, till den punkten där man ser att så här mycket av våra schampo säljs till butiker, så här mycket säljs till e-handeln. Vi kanske behöver 2 produktionslinjer till exempel, för att det kommer att löna sig för oss också att göra den här investeringen. För på sikt kommer vi också spara tid och pengar, emballage och miljö. Så att jag tror att det har en ganska logisk förklaring på ett sätt som har liksom med investeringskostnader att göra. Sen tror jag också att människan, vi gör som vi alltid har gjort generellt. Och det kan man ju också fundera på. För hållbarhet tänker jag väldigt mycket, om vi ska bli hållbara i ordets rätta bemärkelse, så måste vi göra ganska mycket radikalt annorlunda. Mm. Och det tycks väldigt svårt för oss att göra det. Och jag tänker att det är väldigt lätt att tänka, men jag gör som jag alltid har gjort, eller varför ska jag förändra mig? Företag X har ju inte gjort det. Vinner vi på någonting på att gå före? Det är oklart. Nej, men då gör vi ingenting. Så att jag tror att där kan det också vara så faktiskt att, det tänker jag ofta på, att vi företagen behöver ju starkare politiska incitament. Det är ju inte företagens roll att gå före, framförallt inte före politiken. Det är få företag som kan göra det, men det kan ju bli en väldigt kostsam affär. Vi behöver ju liksom vägledning, lagstiftning, tydliga riktlinjer. Vad är det som gäller? Vad ska vi investera i? Eller sätta upp förbud, eller alltså morot, piska. Mm. Också för att få fler att göra det här. Annars så tror jag att du får ett antal framåtlutade, innovativa, kanske lite idealistiska människor som liksom går före. Men det räcker inte.
Nej. Saknar du lite sådana morötter och piskor? Just
ja, det gör jag. Mm. Jag saknar det.
Är det någon specifik som du hade önskat?
Nej, men jag kan ju tycka att lagstiftningen, liksom den politiska dimensionen generellt sett, skulle vara tydligare och kanske hårdare mot företagen. Nu händer ju en hel del, till exempel på EU-nivå. Det kommer ny lagstiftning om redovisning och cirkularitet och en massa saker. Och vi får väl se vad det landar i. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra. Men jag kan absolut sakna en viss liksom, pådrivande från liksom, politiken i många frågor.
Det var kanske inte en så dum fråga.
Nej, jag tycker det var en jättebra fråga.
Då tänker jag att jag fortsätter med din dum fråga. Som vi har redan varit inne på den, lite redan innan, men jag ställer den ändå. Så, det här kanske är en dum fråga, men gör det en så stor skillnad att dra ner på emballaget och förpackningarna när det fraktas så långt ifrån?
Bra fråga faktiskt. Det är inte heller en dum fråga. Det beror ju på vart den har fraktats från. Men igen, frakten är ofta en väldigt, väldigt liten del av produktens totala påverkan. Mindre skulle jag nog våga hävda än emballaget. Det beror lite grann på naturligtvis var produkten har fraktats ifrån. Hur har den fraktats? Mm. Så att tidigare att jag tycker att vi måste jobba på så många olika fronter. Nu har vi fokuserat rätt mycket på emballagefrågan, men det är ju långt ifrån den enda fråga vi jobbar med på Apotea. Vi införde ju till exempel emissionsfria transporter på Linehall förra året. Det betyder ju då från morgongåva till våra spridande terminaler i Rosasberg med ellastbilar. Och det var ju också för att liksom försöka radikalt få ner de utsläpp vi kan råda över. Mm. Sen kan vi ställa krav ju naturligtvis på våra leverantörer hur vi tycker att varorna ska transporteras eller godset transporteras till oss, vilket vi naturligtvis också gör. Men jag tänker att du måste jobba med alla verktyg och möjligheter du har för att nå en omställning. Oavsett om det är transport eller emballage eller produktens innehåll och så vidare.
Det var inte ett dumt svar heller.
Nej, det var inte en dum fråga det heller.
Vad bra. Då tycker jag vi går vidare till nästa segment. Som heter bra eller bull.
Oj då.
Det är alltså att jag tar upp olika fenomen eller ord eller bara saker jag funderar på. Och sen så tänker jag att du får svara om du tycker det är bra eller om det är bull. Bra eller bull? Fria leveranser och returer.
Bull.
Ja.
Alltså, nu jobbar jag ju på ett företag med fria leveranser, snabbt, billigt och fraktfritt. Så det är ju väldigt, väldigt bra. Men att ha fria returer, jag skulle vilja säga att den frågan är väldigt delad. Mm. Det anser jag inte alls vara bra, för att då driver du verkligen en icke-medveten konsumtion och du belastar dessutom transportsystemet helt i onödan genom att först skicka produkter och sen ska du liksom skicka tillbaka dem. Mm. Jag tycker ändå att det är fantastiskt med fraktfritt. Jag är likadan själv, att jag går in på en e-handlare, vill handla någonting, jag ser att det läggs på en fraktavgift, då går jag ut.
Är det därför ni har ingen fraktavgift på Apotea?
Precis, vi har inga fraktavgifter på Apotea.
Men retur, känner du, det kan man fortfarande ha och vara konkurrenskraftig så att säga?
Ja, vi har ju, kunden får ju naturligtvis returnera sina produkter men betala för det. Mm. Och det tror jag däremot är väldigt, väldigt bra. För det gör att man tänker efter. Mm. För det vet jag ju själv som konsument. Om det är fria returer så är det ju mycket lättare för mig att bara, nej men jag handlar det här och så provar jag det eller vad det nu är. Och vill jag inte ha det så skickar jag bara tillbaka det. Mm. Är det förenat med en avgift, då blir det genast en viss friktion som jag tänker så här, nej, och det kostar sig ju så mycket. Ja, men då kanske jag ska hitta ett annat sätt att handla den här produkten eller liksom tänka mig för och så vidare. Även om den fraktavgiften är relativt låg. Mm. Så att den är både bra och bull. Det är mitt svar.
Det var väl ett jättebra svar.
Ja.
Då tar vi nästa.
Ja.
Bra eller bull? legitimering vid leverans av till exempel tobak, alkohol eller mediciner.
Ja, men det är väl jättebra.
Hur tänker du, för det här har ju då kommit upp som förslag,
ja.
Att vi numera kan man, eller som det är just nu så kan man ju bara klicka hem och ja. Få ut och behöva legitimera ja. Sig när vid leverans, bara vid beställning. Men att man eventuellt i framtiden då kommer behöva legitimera sig även när man tar emot produkten. Mm. Hur tänker du det kan se ut?
Nej, men jag tänker att det skulle ju kunna se ut som så att du då måste vara hemma någon viss tid, och det är inget konstigt. Ibland är det ju så med gods i alla fall att du måste ta emot det personligen, men du måste dessutom då identifiera dig förmodligen med bank-ID eller någonting som är väldigt enkelt och digitalt, och det gör vi ju ofta, så det tog, nästan alla har också ett bank-ID idag, så jag kan inte se att det vore några problem. Och sen kan jag ju tycka ur ett konsumentperspektiv, säkerhetsperspektiv, så vore väl det en bra lösning med alkohol. Ja, droger höll jag på att säga. Nu menar jag kanske inte att snus är en drog, men liksom tobak, alkohol och läkemedel. För läkemedel, det skulle kunna vara fel person som tar emot det här läkemedlet. Och läkemedel är ju potentiellt sett kan ju vara oerhört farliga om fel person får i sig läkemedel eller av någon annan anledning vill ta läkemedel. Man vet ju att till exempel också olyckor och självmordsförsök med hjälp av läkemedel ökar. Och det kan vara ganska ofarliga läkemedel som du då helt enkelt tar för många av. Så jag kan tycka ur ett säkerhetsperspektiv som handlar om kundens säkerhet, så bor ju det här det allra bästa. Och jag kan inte se att det för e-handlarna eller transportörerna vore något större problem egentligen.
Nej, och speciellt inte i innerstan, så känns det ju som att det är ganska lätt att implementera. Men hur tänker man kring just hållbarhetsaspekten av att det ska vara tillgängligt även för de som bor i andra delar av landet? Där det, man kanske måste åka en bit till exempel för att leverera saker och så vidare.
Ja, men jag tänker att det är ju samma sak där. Dels har du ju ett liksom tillgänglighetsperspektivet då, genom att du har möjlighet att få det här via e-handel. Men så länge du liksom kan legitimera dig, så ser jag inte något problem med det. Så att jag ser att det här skulle ju gynna alla egentligen.
Mm.
Och jag tror att visst gods, vissa produkter ska man ju vara försiktiga med. Mm. För de kan innebära problem om de hamnar i fel händer.
Mm.
Så jag har väldigt svårt att se, jag kan egentligen bara tycka att det är positivt.
Det var alla mina bra. Tack så jättemycket, Erika.
Tack.
Då ska vi börja avrunda. Men när jag börjar avrunda så brukar jag alltid försöka ge vår gäst en chans att lyfta sånt som den tycker att vi pratar för lite om när det kommer till just hållbarhet just nu. Har du någonting sånt som du tycker att vi borde prata mer om?
Allt. Nej, men jag absolut. Jag kan ju tycka att det är väldigt lite knepigt just nu. Vi har en klimatkris. Vi har sett väldigt stora effekter av den i hela världen, också i Sverige.
Mm.
Vi såg ett jordskred här i Stenungsund i helgen. Och det går ju naturligtvis kanske inte att dra direkta slutsatser att det handlar om klimatförändringar, men förmodligen handlar det om de skyfall och så vidare som har varit. Och då vet man att de här riskerna ökar.
Ja, inte minst känns som en påminnelse om hur lite vi har att sätta emot när väl naturen...
Verkligen.
När det händer någonting.
När det händer så har vi ingenting att sätta emot. Så att... Jag kan ju ofta känna mig väldigt alarmerad av frågor kring klimatet, kring den biologiska mångfalden, kring mänskliga rättigheter, kring demokrati, jämställdhet, olika typer av rättigheter och så vidare. Och jag tänker lite grann att alla de här frågorna hänger ihop. Det tycker jag vi pratar liksom för lite om. Vi tenderar att prata om vissa sakfrågor, men vi pratar sällan om att det här faktiskt ofta hänger ihop. Och jag tycker också att vi borde prata mer om de här problemen och vad det redan innebär idag.
Mm.
Och vad det kommer att innebära. Och det är ingen idé att sitta och prata om problem, för att vi har ju jättemycket lösningar. Och det brukar jag slås av på ett positivt sätt, att på nästan alla utmaningar idag finns det lösningar, även om de är väldigt småskaliga och kanske på försöksnivå. Men ofta finns det lösningar som man har testat eller jobbat med, men de är liksom inte uppskalade eller systematiska. Men att prata mer om lösningar, och då kanske liksom nya lösningar, och inte gå tillbaka till gamla lösningar som fortsatt innebär problem, om jag bara säger så. Och också, vad är det för värld vi vill leva i? För jag tycker ofta att just nu blir liksom debatten så polariserad av att bara ta den i Sverige. Liksom att naturligtvis ska alla kunna använda sin bil, hela Sverige ska leva. Det är självklart att du bor på landsbygden, måste du kunna köra bil mer än du ska kunna göra i stan och så vidare. Men jag liksom saknar ofta den här dialogen om, det blir väldigt mycket säck och aska. Vad är det för samhälle vi vill skapa? Liksom, nu har vi chansen att göra någonting som är mycket, mycket bättre, liksom, tror jag helt ärligt. Men vi hamnar nästan aldrig där. Vi hamnar liksom i att alla ska sluta med allt i princip. Och det är lite säck och aska. Sen tror jag naturligtvis att det innebär vissa uppoffringar. Men det behöver nödvändigtvis inte betyda att du får en sämre livskvalitet. Jag tror snarare att du får en bättre. Och den här liksom levande samtalet om det tycker jag just nu finns inte det överhuvudtaget.
Finns det någon sån innovation eller någon lösning eller någonting som du har hört talas om nyligen som gjorde dig lite så pirrig och hoppfull?
Alltså, nu säger jag delvis emot mig själv. Nej, inte så där vad jag kan liksom komma på direkt. Men jag läser ofta om lösningar som finns och man tänker så här, men gud vad häftigt att det där finns, eller nu har man provat det där och så vidare. Men jag tycker inte att det är någonting som sticker ut faktiskt. Det kanske här är ett dåligt svar. Men jag kan inte komma på något som jag tycker så att fasen, det där var jäkligt häftigt. Nej, jag kan faktiskt inte det.
Men då kan vi gå vidare till nästa fråga. För ni på Apoté, ni har ju vunnit årets hållbarhetspris från oss på Pricerunner som årets e-handlare. Vad kommer ni göra härnäst för att se till att vinna det priset igen?
Oj, 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 det är förpliktiga. Nej, men vi fortsätter ju att jobba på brett på alla fronter. Med allt ifrån att minska våra utsläpp vad kommer till liksom transporter, emballage. Vi försöker påverka leverantörerna. Vi måste jobba mer, tycker jag, med vårt sortiment utifrån liksom en hållbar sortimentstrategi. Tydliggöra det ännu bättre för kunden. Kanske jobba ännu mer med snabbare leveranser. Det behöver inte vara en motsättning mot att de inte är mer hållbara. Vi behöver jobba mer generellt med våra leverantörer kring allt ifrån alltså transparens i leverantörskedjan, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter. Vi har och behöver fortsätta vårt fantastiska välgörenhetsarbete. Vi har snart samlat in 100 miljoner faktiskt.
Oj!
Till välgörenhet.
Det är som att varje svensk hade gett 10 kronor.
Ja, det är det faktiskt. Det är fantastiskt. Och det är ju huvudsak våra kunder. Men även så har vi ju ett sortiment av egna märkesvaror. Där en del av försäljningen alltid går till ideella organisationer. Vi gör lite insamlingar regelbundet och sådär. Men det betyder att ja, typ vilken dag som helst så når vi 100 miljoners vallen. Och det tycker jag är fantastiskt, för det har bidragit till väldigt mycket samhällsnytta. Och där ska vi bara liksom fortsätta jobba. Och det gör vi nu också med mer. Vi har mer digitala produkter. Vi har ju skänkt väldigt mycket sjukvårdsmaterial och med läkemedel till Ukraina. Jag tror vi har skickat 14 lastbilar. Nu är vi på gång med såna här akutryggsäckar som ska bäras av militär vid fronten. Så att, det är också ett arbete som vi verkligen liksom vill fortsätta steppa upp. Och där vi tror och upplever att kunden tycker att det känns värdefullt. Att de kan avrunda upp med några kronor och känner att de har liksom bidragit till någonting som är bra och ger effekt.
Nu, om vi pratar om dig som privatperson nu. Har du något tips till de som lyssnar? Någonting du har implementerat i din vardag som har gjort att du kan leva lite hållbarare?
Åh, bra fråga. Jag brukar säga bilen, biffen, bostaden och börsen.
Just det.
Precis, en klassiker. Bilen såklart, alltså hur du transporterar dig.
Jag kan avslöja att du kom in här med en hövding.
Precis, jag transporterar mig då med cykel. Jag har full respekt för att man inte kan cykla överallt när som helst. Även om jag cyklar väldigt mycket, men jag bor ju också nära stan och har mitt jobb i stan. Men alltså tänk på hur du transporterar dig kollektivt, alltså fossilfritt egentligen, det är väl det handlar om. Eller har du råd, liksom köp en elbil. Men tänk på hur du transporterar dig. Bostaden är ju jätteviktig, hur bor du? skaffa naturligtvis förnybar energi, liksom, såklart. Vi har ju ganska god tillgång av det i Sverige. Teckna ett sånt avtal om du inte har gjort det. Bor du i villa, sätt upp solpaneler. Biffen är ju kontroversiell, men det är ju liksom helt, det är ju liksom svart på vitt. Äter du mer vegetariskt så mår du bättre. Du har liksom bättre hälsotal och du har mycket mindre klimatpåverkan genom att äta mycket mer liksom vegetariskt eller växtbaserad mat. Mycket godare. Man kan absolut äta kött, det gör jag ibland också, men jag väljer mitt kött med omsorg. Äter i så fall också mycket viltkött.
Jag kan säga att i dessa tider har det blivit mycket billigare att vara vegetarian också.
Dessutom så har ju mejeribaserade produkter liksom verkligen gått upp. Och sen börsen, det här med hur sparar du dina pengar, vilken bank har du liksom dina... Vad kräver du av banken? För bankerna är ju liksom de stora investerarna i. Och där kan ju de välja att lägga sina pengar i en grön omställning liksom, eller behålla dem i svarta pengar, så att säga. Så det brukar väl vara liksom de stora tipsen jag brukar ge. Bilen, biffen, bostaden och börsen. Och hur, liksom, naturligtvis hur du shoppar generellt. Second hand, köp bara det du behöver. Köp med kvalitet, liksom. Stötta de bolag du tycker är bra, gör bra saker. Och sen också som ett tips, för det lyssnar vi jättemycket på Apotea när våra konsumenter hör av sig. Och det behöver inte vara liksom många frågor alls man får om någonting eller sådär. Man tänker, jaha, men gud, så där kanske man borde göra. Eller nu har de här kunderna frågat om det här, ska vi, är det någonting vi ska ändra på? Så att jag tror ofta att företag också är väldigt lyhörda. Och där tror jag att man som konsument liksom kan utöva en större påverkan. Och samtidigt så brukar jag säga att det kan inte heller bara vara upp till konsumenten att vara liksom påläst till tänderna och ställa alla de rätta frågorna. Utan det liksom måste bolagen ha gjort själva. Så att det är lite dubbelt. Men ändå, fråga gärna. Liksom, eller så här, har ni inte det här? Eller jag såg att ni gör så här. Varför då? För det får en liksom genast att tänka efter.
Det var väl ett jättebra tips att avsluta på. Att vi kanske har lite mer makt än vad vi tror ibland.
Det har vi.
Tack så jättemycket för att du ville prata hållbarhet med mig idag.
Tack.
Du har lyssnat på En hållbar podd. En podcast som produceras av Price Runner tillsammans med Hållbar e-handel. Om du tyckte det här avsnittet var fantastiskt och vill lyssna på ännu fler eller kanske läsa mer och till och med engagera dig själv i hållbar e-handel, då kan du surfa in på hållbarehandel.org. Vi spelar in de här avsnitten hos de fantastiska människorna på Hype AB i Stockholm. Jag hoppas att vi hörs snart igen.